Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Lena Bengtsson Ybelacker är född i Lund 1973 och började spela handboll i Uppsala. Vid återkomsten till lärdomsstaden under gymnasiet började hon spela i Lugi och gjorde sen karriär i Eslöv och framförallt Sävehof. Efter skytteliga vinst med 225 mål på 29 matcher och ett SM-guld fick spelarkarriären avslutas i förtid efter att hon diagnostiserats med MS. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om alternativmedicin, kampen mot det egna immunförsvaret och en landskamp under FN-beskydd. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi reda ut om det är Lundadialekt Lena pratar.
Ja, nej. Jag har bott på många ställen i Sverige. Så att efter Lund så flyttar min familj till Florida. Några månader eller ett år. Och sen flyttar vi upp till Luleå. Och så bodde jag där 8 år. Och sen till Kanada 1 år. Och sen till Uppsala 8 år. Och sen tillbaka till Lund. Det var i Uppsala. Så fick vi väl hem någon lapp så här från skolan. Och så var det, du borde börja på någon idrott. Tyckte väl. Ja, de där hemma. Jag var med i något upplandslag, kommer jag ihåg. Då var jag med som kant. Men jag åkte inte på själva turneringen. Men jag var uttagen. Men jag växte sent. Så att jag var lite mindre då liksom. Ja, men jag var ju atletisk ändå liksom. Mm. Alltså jag flyttade hit när jag började 2:an i gymnasiet och jag började kanske spela när jag var 10. Ja, det var väl ett bra sätt att liksom komma in i staden också. Och inte bara gå i skolan utan även idrott. Alltså det var ju lite dumt för de hade ju nästan inga 73-er. Det var ju bara 74-er och så hade vi börjat bli stora. Så jag spelade i Farmen. Jag tror vi hade Anne Hultgren. Hon är ju superkänd Lugi kvinna, eller hur? Mm, jag tror vi hade en. Och sen hade vi Jörgen lite också. Jörgen Larsson. Mm. Ja, hon jobbade ju på kansliet. Så att alla hade ju kontakt med henne. Så, ja, nästan direkt så började jag bli tränare där, för 76-tjejerna. Men jag kommer inte ihåg att jag var tränare så länge. Men jag vet att vi var på någon turnering i Tyskland. Kommer jag ihåg.
Så du började spela och sen direkt sögs du upp som...
Ja, jag fattar inte riktigt hur det gick till. Också. Ja, för jag hade 76-erna, men det kan inte ha varit så länge liksom. Emma hade 76-erna och på något sätt så blev jag involverad där och skulle hjälpa till. Och det var ju min syrra. Ja, men just då var jag... Hade jag kanske inte riktigt koll på vad jag ville med min handboll. Och att, ja... Utan det gjorde jag ju för det var roligt bara. Jag kommer ihåg att Jörgen frågade mig någon gång om vi kanske spelar i division 1 eller någonting. Vi var på något träningsläger i Danmark, så frågade han, vad vill du i framtiden med din handboll? Och det hade jag ju liksom inte tänkt på. Men då tror jag svarade att jag ville spela i elitserien. Och sen, jag kommer inte ihåg att jag satte sådana mål mer än att jag ville bli jättebra på det jag gjorde. Så. Mer liksom, vad ska man kalla det för? Ja, men du kan ha prestationsmål och resultatmål. Och jag hade väl mer prestationsmål med mig själv, liksom, vad jag ville. Ja, men då är, det blir ju en resultatmål kanske, att du ska nå elitserien. Prestera, jag skulle göra jävligt bra genombrott och jävligt bra kullager och stegsättningar och skott, liksom. Mm. Och sen fattar man ju att det fanns ett damlag också. Alfred Jönssons mamma spelade där, Helene. Alltså det var inte så satsigt i Lugi där med Farmen och sånt, utan Farmen fick alla spela i. Det var inget sån här uttagning och kontrakt och grejer. Sen när jag började spela det, eller var med i A-laget, jag tror jag spelade med dem och jag tror jag tränade med dem. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, det gjorde jag. Jag var med i A-laget. Då. Men grejen är den, jag hade ingen kontrakt då. Man hade ingen kontrakt, man var med i A-laget ändå.
Jaha.
Mm. Nej, men jag spelade med dem, det kommer jag ihåg.
Välkommen här.
Nej, de tog väl upp mig, det gjorde de ju. Men just det där att det var så där, att det inte var så här med kontrakt, var ingen som pratade med en att nu är du i damlaget, nu är det här och det här som gäller. Så kommer jag ihåg att jag och mina kompisar, vi bokade skidresa. Så vi åkte på skidresa, så vi missade några matcher. Eller ja, så. Och då blev jag straffad. Då fick inte jag spela mer med damlaget på matcherna, utan då, nej, du får spela med Farmen istället, du har gjort fel. Jag har ingen aning att jag hade gjort fel. För jag hade ingen kontrakt där det stod att du får inte resa utomlands. Det är ingen som har pratat med mig att det här är supersatsigt, det här är A-laget. Jag visste ju inte. Hade någon bara pratat med mig liksom. Något jag tyckte var roligt med idrottshallen och som jag inte hade haft förut när jag spelade i Uppsala. Det här är inte så mycket när jag spelar, men det var det här att gå på match i idrottshallen. Och kolla på när Lugi herr spelade var ju lite häftigt. Så. Lugi dam när vi spelade har jag inte så mycket minnen av. Jag tror inte det var jättemycket publik då heller. Vi var i division 1. Det var inte fullsatt hall och så. Men jag tyckte det var roligt att vara med i Lugi-klubben så. Att det var mycket. Så, och jag kommer ihåg vi hade fester och så med Ligu också. Ligu och Farmen hade fest och så. Och det var fester där på Lilla Nygatan. Jag träffade Paul på Lilla Nygatan. På fest. Lugifest. Lugifest. Så, ja. Jag började på maskinteknik. Läste det ett år. Sen tyckte jag inte det var så roligt. Så då bytte jag till väg och vatten istället. För jag ville hellre jobba med mer samhällsbyggnad och så. Och då pluggade jag även konstvetenskap lite parallellt eftersom jag hade läst vissa av kurserna redan på maskinteknik. Och sen läste jag väg och vatten och sen har jag ju examen civilingenjör, väg och vatten.
Men, och spelar du samtidigt nu?
Ja, jag spelar samtidigt.
I Lugis A-lag?
Ja.
Nu har du förstått att jag kan inte boka resor hur jag vill som man spelar.
Ja, men på den tiden, det fanns ju inget annat alternativ. Du kanske kunde jobba samtidigt. Men du kan ju inte vara proffs i Sverige som damhandbollsspelare. Det är klart du måste göra något annat. Nej, men jag spelade ju Lugis A-lag och jag kommer inte ihåg hur länge. Men sen blev jag värvad till Eslöv. Så att när de gick upp i elitserien blev jag värvad. Så då spelade jag med Eslöv ett år.
Men hur kom du sig att bli värvad till Eslöv?
Ja, det måste ha gått ganska bra i Lugi tror jag.
Ja, uppenbarligen.
Ja. Ja. Men jag kommer inte ihåg riktigt just den tiden i Lugis damlag. Det var jättespännande och roligt. Jag var ju ihop med Paul i Blacke då. Och han blev ju värvad till Frölunda. Han spelade i Lugis herrlag. Så han flyttade upp ett år innan mig till Göteborg. Och så var det lite jobbigt att bo långt ifrån varandra. Så när han blev värvad sen till Sävehof från Frölunda, så snackade han med dem. Så då värvade Sävehof mig också från Eslöv. Så då flyttade jag till Göteborg. Men det är jättebra spelare. Toja Pasanen är där och de har Daiva som de har värvat från något baltland. Och Teresa Claesson på högerkanten, Helene Benjaminsson som mittsexa och så. Bland annat. Så det är jättebra lag. Och så hade de precis fått en ny tränare också. Rustan Lundbäck. Så att, ja.
Som är någon form av ikon i Sävehof.
Ja, men han har väl blivit det. Så. Men han var ju ny i Sävehof då. Det var hans första säsong. Han hade ju varit i RIK innan och så. Alltså det som var jätteroligt att komma dit jämfört med faktiskt hur det var i Lug innan. Sen var ju jag ju i Eslöv en säsong också. De hade bara damlag. Men det var ju det att då, herr och damlag, det var ju samma bemötande. Och man åkte på samma resa, hade man stor buss, man fick samma mat, man fick samma fika och samma bemötande och så. Sen kanske man fick olika ersättning och sånt, men bemötandet och satsningen var ju precis same, same, same. Det var kul att liksom lära känna Göteborg och jag pluggade på Chalmers. Jag bytte liksom, så jag flyttade min väg- och vattenutbildning från Lund och läste 1,5 år på Chalmers och så fick jag examen ändå från Lund.
Jag hittade ett citat här från Gerti Brandt.
Ja, det var vår sån här damansvarig.
Precis. Mm. Ja, hon var det där 96 till 2007. Mm. Så hon var ju också ny när du kom in.
Mm.
Men hon, det var en intervju med henne så att vilken spelare har fascinerat dig mest? Ja, det måste bli Lena Bengtsson med en fantastisk potential. Hon levererade bäst fysvärlden vid alla tester och träffar.
Åh, jag blir helt rörd. Vad roligt det här är.
Vad är det hon blir så fascinerad av, tror du?
Jag vet. Alltså, jag var ju väldigt, väldigt snabb och väldigt, väldigt spänstig. Så det måste ju vara det.
Mm. Och vem är hon i det här sammanhanget?
Ja, men hon är vår damansvarig. Så hon hade ju liksom, hon skrev ju kontrakt och dealade med alla spelarna och så.
Det var väldigt kul att läsa detta, för hon radar ju upp, jag ska skicka över länken till dig.
Yeah.
Hon radar ju upp spelare efter spelare som hon har fått göra en 24-manna-trupp, eller man ska säga, med alla spelare som hon har varit med om under sin period.
Jag vet inte hur länge hon har hållit på.
Ja, men hon har ju varit damansvarig 96 till 2007, vilket är ju en ganska markant enhet i Sävehofs.
Ja.
Och där är du med.
Det var roligt. Ja.
Men du spelar i Sävehof i 3 år. Kan det stämma?
Jag spelar 4, tror jag.
Ja, 96, 97, 97, 98, 98.
96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 2000. 4 år. Det blev annorlunda i Sävehof, tycker jag, med Rustan. Att det var väldigt tydligt det här spelsystemet vi skulle köra på. Och han snackade också om såna här, jag kommer inte ihåg om det var ninjakrigare eller om det kallades något annat. Att man skulle liksom gå in i sin situation och då var man bara där liksom. Du ska inte tänka på vad som kan hända sen eller vad som har hänt, utan gör ditt bästa här och nu. Och sen liksom blev det fel eller liksom du inte gjorde mål, så ska du inte visa det heller, utan vi ska vara iskalla ninjakrigare. Sånt. Mm, det var lite speciellt. Men det var ganska bra också att fokusera på här och nu liksom. Så, men jag kommer ihåg vi hade ju mycket i Sävehof då, att det, liksom, den här luckan mellan 1 och 2 brett, den ska du ju liksom hoppa in i. Och det hade vi inte övat med Eslöv eller Lug eller någonting. Det var ju väldigt nytt liksom. Att bredda spelet, så får ju alla mycket mer ytor. Men sen lärde jag mig något nytt på slutet av min karriär. som jag inte hade, som faktiskt inte var Rustan utan var en annan tränare som sa till mig att kan du skjuta utifrån över tvåan brett så är det helt omöjligt och liksom, det blir skitsvårt för en försvarare då att ta dig liksom, för att om du kan göra det, så då, då övar jag på det också. Men kan du komma riktigt liksom brett och ändå skjuta utifrån, så är det jättesvårt att ta. Mm. Både liksom går försvararen ut och så kommer linjen och det blir massa lägen. Det var så roligt och man visste precis var alla skulle komma när man spelade, vad alla skulle göra. Och vi hade sån, nej men det, vi hade sån bra spelsystem tyckte jag. Och vi utnyttjade alla spelarnas bästa egenskaper i spelet. Jag vet inte, alltså grejen var ju den att skulle jag gått vidare så skulle jag ju gått utomlands. Och så var väl det med de flesta. Och jag var väl och nosa på det lite.
97-98 den säsongen, då spelar ni final. Och du vinner skytteligan i elitserien.
Ja. Ja. det vet jag att jag gjorde.
Det vet jag.
Och jätteroligt. Ja.
29 matcher, 225 mål.
Mm.
Det är ganska mycket.
Ja, jag har fattat det sen också. Jag vet inte om det fortfarande är så. Men att jag har gjort liksom flest mål under en säsong i elitserien. Ja. Och då fattar man ju att det var ju... Ja, det var mycket. Och jag trodde det var bara en straffmål. Ett straffmål. I alla fall, när jag var inte med i början av åren när jag var med i Sävehof. Utan det var väl med på slutet. Jag, inte första året i alla fall, var inte med i landslaget. Men när jag var med var inga mästerskap, utan det var kval. Alltså då tänkte man att alla andra landslag var så himla bra och de är så duktiga utomlands. Så. Alltså vi hade ju inte kommit upp i den nivån då. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Men jag tycker ändå, jag tycker ju själv att vi var jätteduktiga på klubbnivå. Men de var väl ännu bättre utomlands då. Men den har ju ändå tagit mig utomlands. Det har ju varit roligt. Jag har ju varit i Litauen och spelat. Och jag minns särskilt när vi var i Makedonien och kvalade. Har du hört talas om den eller? Nej. Oh, det var ju krig och så där nere i forna Jugoslavien. Så att när vi kom in och skulle spela, så hela hallen var ju fylld av typ män i liksom, ja, 30-40 års åldern som bara stod upp och skrek. Alltså man kände som det var sån här krigs, vad ska jag kalla det? Ja, men du vet, när folk är förbannade och väldigt nationalistiska och det är krig och så kommer vi och då ska de visa hur de står upp tillsammans och hur de ska vinna och kriga. Så de bara jag tror de satte på ljud också som lät extra mycket. Och så slängde de in grejer på planen, mynt och grejer. Och så stod det var tionde meter runt hela planen militärer med stora vapen. Och så spelade vi där. Nej, det var några svenskar från FN. Det fanns någon FN-bataljon och de hade åkt dit och kollat. Nej, jag visste ju inte när vi åkte dit att det skulle stå militärer runt hela planen. Och så. Jag tror inte heller att jag funderade så mycket på om det var farligt eller inte. Nu minns jag inte exakt liksom hur... vad som hände nere i det landet just då. Jag minns bara liksom själva matchen. Och att det var obehagligt. Någon match mot Danmark. Danmark var ju svinbra. Som vi spelade i Danmark. Och nu eftersom jag ändå pratar om mig. Eller hur? Så kan jag ju säga att den matchen minns jag. För jag gjorde jättemånga mål. Där och hade Anja Andersson mot mig i försvaret. Mm. Men det var nog en träningslandskamp eller något sånt.
Men Danmark förlorar inte träningslandet. Eller de vill inte förlora något.
Ja, men det är mycket möjligt att vi förlorade. Men jag minns ändå den för att det gick bra. Liksom. Det går jättebra. Vi ligger ju i topp. Och det är någon säsong vi typ förlorar inte en seriematch, känns det som. Men sen så fort blir slutspel så har vi lite svårare. Så vi vinner ju serieguld, men vi åker ut i slutspelet, typ semifinal och final och sånt.
Ja, för tittar man på finalen där så ni är ju i final, jag tror det 2 eller 3 gånger i alla fall.
Ja.
Men förlorar.
Ja, så att det var jättekul med alla säsonger, men vi fick liksom inte kröna det. Eller jag fick inte det med det här slutliga SM-guldet. Jo, vi vann sista året. Men tyvärr var inte jag med på de matcherna, för jag fick ju MS, jag fick skov. Ja, jag fick dubbelseende. Jag kommer ihåg att jag cyklade, jag tror jag skulle till träningen. Så helt plötsligt bara, men varför ser jag 2 trafikljus? Vad är det här? Och då, jag kommer inte ihåg om jag pratade med någon, med min tränare, och så fixade han så jag fick komma till någon ögonläkare som kollade på mig, som skickade mig till neurologen. Så gjorde de ju sån här magnetkameraundersökning och tog någon slags ryggmärgsprov. Så då kunde de se att du har alla symptom för att det ska vara MS. Men för att du ska få diagnosen måste du få 1 till skov. Så.
När man säger skov, vad är det?
Det är att man får en inflammation i hjärnan då, som gör att man får någon slags funktionsnedsättning.
Och i det här fallet så blev det dubbelseende?
Ja. Det var under slutspelet.
Under slutspelet.
Det var därför jag inte var med sista matcherna i slutspelet. Jag tror jag var med i början på slutspelet, så vi skulle åka och kanske träna inför någon semifinal eller någonting när det hände.
Och sen, vad hände sen?
Sen fortsatte jag spela handboll 1 år. När det här skovet läkade bort. Och sen får jag igen när det är dags för slutspel. Så får jag någon slags känselbortfall i ena handen och får lite sämre koordination när jag ska liksom spela handboll.
Ja.
Så att då blir det ju konstaterat att det är MS.
Hur gick tankarna då?
Det var fruktansvärt. Då, alltså jag kan bara säga det, alltså då när jag låg inne, när de kollade mig första gången, då ligger en kvinna bredvid mig, det är en sån här öppen sal. Jättedålig, jättesvag. Och sen när läkaren kommer in och säger att du har MS, så säger hon så här: jag har också MS. Så jag fick ju någon broschyr och förklaring att det var kroppen själv som attackerar myelinet runt nervtrådarna, så att signalerna inte gick fram ordentligt, och att det kunde läka lite sen, men att det brukar bli R som gör att signalerna kan fortfarande inte komma fram riktigt ordentligt, och att det fanns olika former av MS, skovis, och sen fanns det sekundär progressiv och primär progressiv. Sen då när jag tvingas sluta, så tänker jag att jag vill ju ha barn innan jag blir jättedålig, så jag har ju, för jag vet ju inte hur det kommer gå eller någonting liksom. Och därför vill jag ju inte börja med någon medicin heller. Så. För att de här bromsmedicinerna var, kunde man inte ta när man försökte bli gravid. Och det var ju sprutor man skulle ta varje vecka och så. Med ganska kraftiga biverkningar. Och man visste inte riktigt hur mycket det bromsade egentligen. Och då hade jag ju, så blev jag gravid ganska snabbt. Så det var jätteroligt.
Ja, det var ju fantastiskt.
Ja. Att det blev något annat bra istället. Och Paul fortsätter ju spela. Och jag är gravid. Och jobbar. Och sen får vi ju Theo. Och sen är vi kvar. Några månader till. Så vill jag flytta hem. Och så flyttar vi hem till Lund. Efter det. Med en liten bebis. Men sen fick jag ju fler barn och amma och grejer, så jag tog ju inga mediciner eller bromsmediciner, och sen mådde jag ju ganska bra ändå, för det blev ju, alltså jag kunde inte springa, men jag kunde ju gå och leva som vanligt och så. Sen för några år sedan så började jag märka lite försämringar, och då bad jag att få bromsmedicin, så då började jag med någon slags tabletter som heter Tecvidera. Stod jag det några år. Och sen tyckte jag att det fortfarande blev lite försämringar. Och typ för ett år sedan så fick jag en annan behandling med något som heter rituximab. Och sen så fick jag inte den i februari. För, eller i mars, februari-mars. Jag skulle ha det i februari. Så fick jag några allergiska utslag. Jag kunde inte få den. Då skulle jag få den i mars istället. Så kom ju coronan. Så jag sköt ju upp den. Jag kommer inte ihåg om det var februari-mars. Men jag sköt ju upp den. För jag kunde inte få den. Och... vi behöver inte ta det.
Jo.
Men det var jätte, alltså det var jättespännande för att... sen så gjorde ju Paul antikroppstest på sitt jobb. Och då var han positiv. Så då gick jag ju också och gjorde. Så var jag också positiv. Nu säger de att man kan, att risken att få allvarlig infektion var ju stor då. När jag skulle fått den. Och sen har de graderat ner den till att risken finns. Men den är inte så stor. Men eftersom jag har antikroppar så borde det ju liksom risken vara ännu mindre. Så jag ska ju få min behandling igen. Den slår ut delar av immunförsvaret. För det är ju mitt immunförsvar som attackerar mig själv. Så den tar bort delar av B-cellerna. Och det är de som behövs för att bilda antikroppar. Så att det tyckte jag var lite spännande bara att berätta mitt i allt det här. Man får färre liksom, såna här inflammationer i hjärnan. Såna här attacker på myelinet. Sen är det så att min MS, det vet man inte riktigt, kan ha gått över från skovis till sekundär progressiv. Och då får man försämringar ändå. För att man är liksom, håller på att bli äldre och hjärnan klarar inte av att reproducera sig på samma sätt. Myelinet klarar inte av att reproducera sig på samma sätt. Så att det tycker jag är jättejobbigt. Så, jag testar en grej just nu som jag kan berätta. Jag har gjort det två gånger. Jag började nu i början på juli. Och jag håller på med det precis just nu. Och jag ska göra det varje månad fram till jul. Så får vi se. Jag gör såna här fastar. Så att första gången jag gjorde fasta jag helt bara med vatten och så. Sen har jag läst, jag beställde någon bok. Så att nu gör jag någon slags, man härmar att man fastar. Så man ska komma i samma tillstånd som man fastar. Men man kan äta lite grann, lite fett. Från vegetabilia kan man äta. Och då kommer kroppen in i något som heter autofagi. Så den börjar, för att den ska kunna få energi och så, börjar den käka upp dåliga grejer i kroppen. Så den här är ju bra för massa andra grejer också. Det här med MS vet man ju inte riktigt. Men det finns forskning på möss som visar att det bildas nya stamceller. Och det är de som man får, när man blir äldre så får man färre oligodendrocyter som är en slags stamceller som bildar myelin. Men så finns det då forskning på möss att när de fastar så börjar de bilda mer myelin, att det liksom blir lite bättre. Så att jag ska bara testa. Det är inte säkert att jag kommer få någon skillnad överhuvudtaget, men bara det och att det finns någonting som kanske kan hjälpa mig är värt att prova. Och hur som helst så ska det vara bra så här anti-aging och massa bra. För man har massa skit i kroppen som man blir av med. Så att nu ska jag vara. Nu går jag in för det också. Så just nu har jag inte ätit någonting sedan i fredags. Och idag är det tisdag. Jag ska äta imorgon kväll. Onsdag. Men i alla fall. De här musstudierna visar att man får nya stamceller. Och att de har sett att en del av de här mössen får mer myelin. Liksom. Och det vill jag ha. Jag får ju märka efter ett halvår om det överhuvudtaget har blivit några funktionsförbättringar. Det är ju inte säkert det blir det överhuvudtaget. Det här är ju liksom lite hittepå som jag gör nu. För att det har funnits tester på någon möss. Det här är liksom inga läkare som rekommenderar det här. Men det blir ju, eller i alla fall jag får ju panik liksom. Jag vill ju bara kunna gå så bra som jag bara kan. Så att om jag ska vara utan mat några dagar i månaden... För att det finns studier som visar att det här hjälper på möss. Så det är klart att jag ska prova. Liksom. Alltså det går först i glukosdrift. Sen kommer du in i ketos. Det är fettdrift. Och sen den här autofagi. Att du käkar upp de dåliga cellerna.
Och det är den du är i nu?
Jag hoppas det.
Tänker vi.
Jag hoppas det. Nu blev det jätteflummigt när vi pratade om handboll och sånt. Och så blev det så här alternativmediciner.
Ja.
Det Men det jag har börjat med nu senaste året, för jag fick åka på rehabilitering till Teneriffa med andra som var MS-sjuka, så fick jag vara där en hel månad. Det var precis som jag var på träningsläger igen. Och då var det, man bodde tillsammans med andra som också har MS och olika sorters funktionsnedsättningar, och så fick vi träna tillsammans. Man fick en egen sjukgymnast och arbetsterapeut som man diskuterade vad man skulle göra för övningar och gjorde övningar med. Och så fanns det gruppträningar flera om dagen. Så det var sittgympa, fotgympa, handgympa, tabata, någon slags balansövningar och stretching och vattengymnastik. Så hade man flera pass om dagen. Så det tyckte jag var jättebra. Och få lite tips på övningar och träna upp sin kropp och träffa andra som är i samma situation. Så jag tränar, har tränat själv. Men nu sen i våras så börjar jag träna med några kompisar. Så gör vi tabata tillsammans 2 gånger i veckan. Så har vi gjort det i Stadsparken 5 på måndag och onsdagar. Och nu senast har vi gjort det i min trädgård. Så jätteroligt. Så det är en halvtimme olika styrkeövningar. Så, som vi gör. Men alltså, grejen är den att jag kan ju inte gå liksom. Så vi gör ju liksom inte massa stå och hoppa och så, utan det är styrkegrejer, det kan jag ju göra. Det är squats och det är armhävningar och sit-ups och lite böja benet hit och dit och så. De här musklerna som jag har svårt med, de försöker jag träna lite extra. Så. Och så vet jag ju, och så är det balans som jag gör mycket på morgonen också. Det som är i mitt vänsterben, så att det funkar inte riktigt som det ska. Det är lite problem med att lyfta foten, så därför kan jag inte gå riktigt så bra. Jag kan inte gå längre än 1 kilometer eller så. Och sen är det mina fingrar. Jag har liksom sämre koordination, särskilt i höger handen. Så om jag sitter och skriver länge vid datorn, så slutar den funka liksom efter ett tag.
Så var det den du hade skovet i också, där du tappade känslan?
Det vet jag inte riktigt, för jag har tappat känslan i båda. Både min höger och vänster hand känner jag inte riktigt. Men det jobbigaste är liksom koordinationen med dem. Liksom, okej, att jag vet att jag känner inte ordentligt med fingrarna. Då får jag känna med något annat liksom istället. Om jag ska känna om det var mjukt eller så. Men det är liksom fingrarna och vänsterbenet som är mina stora grejer.
Men hur viktigt är det då att för du är van vid att träna.
Ja.
Du har ju det i, du vet ju hur det funkar.
Ja.
Hur viktigt är det att träna idag?
Det tror jag är jätteviktigt. Jag känner det är roligt. Jag känner mig stark nu sen jag började träna ändå. Så så det känns okej att inte vänsterbenet funkar så bra, men hade jag inte tränat hade det funkat ännu sämre. Och sen känns det gött att mitt högerben är starkt. Nej, men vad heter det nu? För jag gör olika balansövningar liksom på vänsterbenet och på högerbenet. Sen är jag på högerbenet, jag bara, men gud, kolla, jag kan ju. Det här funkar det liksom.
Ja.
Och sen efter rehabiliteringen, där börjar jag liksom att jag hoppar i bassäng. Och nu liksom hoppar jag på land. Men det är med 2 fötter och det är inte särskilt högt. Men jag hoppar ändå. Jag kan inte gå ordentligt, men jag kan hoppa en decimeter liksom. Men jag vill fortfarande inte. Och det vill jag inte. Jag vill inte hamna i rullstol. Det vill jag fortfarande inte. Det kanske blir så. Det får vi se. Men jag vill inte. Och jag var mest glad att det inte blev liksom dåligt så snabbt. Liksom, att jag ändå kunde leva ett vanligt liv. För mig spelade det ingen roll att jag inte kunde springa. Eftersom jag såg ju mycket, mycket hemskare saker framför mig som skulle kunna hända. Nu när jag tänker på handboll, så det jag saknar mest är, vad heter nu, känslan att ha full kontroll på din kropp. Att din kropp gör precis vad du vill. Du kan springa supersnabbt, hoppa jättehögt och skjuta där du vill och så. Det är, när man hör andra prata om handboll, så de pratar inte om sin kropp. Alltså hur häftigt det är att ha koll på sin kropp liksom. Utan de pratade om andra saker och det var kamp och det var svett och de sköt och de slogs och allting. Men bara fatta den lyckan och liksom kontrollera kroppen. Ja, men det där som de saknar, det är jättehärliga grejer. Men det kan du ha ändå. Det kan jag fortfarande ha. Jag har varit tränare och haft folk runt omkring. Men jag kan träffa mina vänner och vi kan ha gemenskap och så. Ja, sen är det ju roligt det här att man strävar mot gemensamma mål liksom. Det kan du fortfarande göra på andra sätt, men det här att liksom vara supervältränad och ha superkontroll på din kropp, det kan inte jag göra. Nu är jag ju mest publik och förälder. Men sen tycker jag det är väldigt trevligt, för det känns som jag ingår i ett sånt här litet handbollscommunity som vi har i Lund. Nej, men du vet, man har ganska många i sitt sociala nätverk som jag känner genom handbollen. Och det tycker jag är jättetrevligt. Både nära vänner och bekanta. Så. Alltså, jag har varit tränare för Theo när han var liten. 2 år kanske. Sen var jag tränare för Måns, min mellankille. Då var jag tränare med Emmy igen. Och sen har jag varit tränare för Ella, min dotter. Och henne har jag varit tränare längst för. Och det har varit ihop med Martin Lundgren. Inte bara Martin, det är Patrik också. Och sen har det kommit in massa nya, jättebra tränare. Så det var pojkar 01, sen var det pojkar 03 och sen flickor 06.
Och för du har 3 barn och alla har ju varit i handbollen
ja.
På ett eller annat sätt.
Ja.
Och Theo spelar ju i Lurings A-lag idag.
Ja.
Född 2001
då. Ja.
Och sen så är det Måns.
Han är född 03 och han har spelat i Lurig i handboll. Men sen han har ju spelat fotboll parallellt. Så han har ju valt fotboll istället. Så han spelar med LBK i deras U17-lag. Han är jätteduktig på fotboll också.
Ja, jag har förstått det.
Ja.
Att han är det.
Ja.
Men så, ni, det är ju någon form av, ni har ju, det är ju någon sporttalang här som kommer i generna här på något sätt.
Ja, och sen gillar vi, Paul håller ju på med sport också, så det blir ju liksom att man gärna vill att de ska testa och prova på sport. Jag tror Ella har sagt det då när hon skulle börja 7:an på utvecklingssamtalet att hon ville bli handbollsspelare eller lärare. Men jag tror att i det här flickor 06-lagen att de pratar med varandra om att de vill bli handbollsspelare och så också. Det är inte jag som har sagt ska du bli handbollsspelare. Jag tycker det är jätteroligt att se honom och jag tycker han har jättepotential och gör massa bra grejer. Och sen kan jag ju tycka att jag har massa tips också. Men det är liksom, det är ju hans grej. Jag kan inte hålla på och ge mina tips. Jag tror det är andra som får ge tips. Liksom. Det funkar inte som mamma kommer där. Nej. Så att jag försöker att vara en god förälder och titta och bara säga så här, yeah!
Så.
Och heja och så. Det försöker jag. Men det är svårt när man kan handboll. För jag märker på min mellankille. För jag kan vara likadan mot Ella. Att jag, henne har ju varit tränare till. Då får man ju säga grejer. Men nu är jag ju inte tränare längre. Då ska jag ju inte säga så mycket. Men vad heter du nu? Min mellankille med fotboll. Det kan jag ju inte så mycket. Så när jag säger någonting till honom. Så han har simmat lätt att dissa mig. Och avfärda. Ja, ja, ja. Som att vad du säger betyder ingenting. Du kan inte. Det kan ju liksom inte Theo riktigt säga liksom, du kan inte så. Även om man kanske skulle vilja ibland. Det är lite jobbigt att vara så här tonårsförälder också. Med 3 barn. Alltså, de vill inte höra sånt av mig. Liksom. Ja, kanske. Så kan det ju vara. Och sen kan det ju vara att vi är lite stöttande i det också. Att, men det är klart, håll på med era idrotter nu. Sen kommer ni ändå bli... Beroende på vad som händer. Sen blir ni äldre och då kan ni göra annat sen. Men det är kanske nu man ska satsa på sin idrott och se. För det är, ja, det är ju kul.
Tack så hemskt mycket Lena Bengtsson-Ybelacker.
Ja.
För att du var här.
Ja, tack så mycket.
Det var
för att jag fick vara här.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.